er här. Och några av oss träffades ju också förra veckan. Några träffades kanske förra också. Och några av er är lite nya. Så välkomna hit. Ja, nu ska... Ja, blir det bättre nu? Bättre nu? Ännu bättre nu? Är det så? Och halkar den ner, då får ni liksom så här... Får ni göra så här? Och det gör inget. I kyrka så gör inte det om man gör så här. Det är inget dåligt, utan då bara tänker folk så här, åh, vad from han är eller hon är längre fram. Det skulle jag också behöva tänka på. Så det är ju bra. Jag ska läsa, nu ska vi se om jag har tekniken här med oss. Jag läser ifrån Johannes evangeliet. Det är Jesus som talar med sina lärjungar. Se det framför er. De är där. Jesus, han vill att lärjungarna ska lyssna. Och det gör de då, allihopa, noga, när han talar. Jesus säger, bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Gud, nu ber vi för ditt ord. Vi ber också för våra hjärtan. Det är så lätt för oss, Gud, att tankarna flyger iväg och det är så lätt för oss att våra inre är fyllda av olika saker som har hänt på morgonen eller veckan innan. Hjälp oss att vara inför dig, Gud. Oavsett om vi har en stor eller liten tro på dig. Hjälp oss. I Jesu namn. Amen. Ja, hela den här hösten så kommer vi ha en serie om lärjungaskap. De flesta gångerna så har vi en lite kortare serie, typ 4 veckor. Men när vi pratade om lärjungaskap och jag stött och blötte med några av mina nära vänner så tipsades jag. Men ska man inte ha en hel termin där det handlar om det? Det kommer vi ha. Och flera gästande predikanter, det kommer bli en jättespännande höst. Henrik Sten är en av dem. Han är lärare på en av bibelskolorna här i närheten. Han kommer vara med och predika 2 gånger. Mikael Grenholm, han bor numera i Falköpingen. Han är nog en kristen profil, tror man skulle kunna säga. Han har också skrivit texter om lärjungaskap. Han kommer också hit. Och sen kommer alla vi som brukar predika här också vara med. Och till och med någon som aldrig har predikat förut ska vara med och tala den här halvåret. Det blir väldigt bra. Idag kommer jag vara med och tala om den här texten. Men innan jag gör det ska jag tala någonting om ordet lärjeunge. Jag tycker det är en bra start nu när vi har den här serien. Ordet lärjeunge. Vad är det egentligen för ord? Vad betyder det? Ja, men det här ordet kommer ifrån lågtyskan. Är det någon som är bra på tyska? Och så, ja, lågtyska, vad är det för någonting? Nej, det var något annat. För det är lite gammalt tyska kan man säga. Som sen har blivit andra språk. Så det har utvecklats. Det här är inget som jag kan utan jag hade ju läst. Det var inte meningen. Du behöver inte kunna vara lågtyska här. Men många av våra ord vi har i svenskan, där man säger att det kommer från tyskan, det kommer egentligen från lågtyskan, typ 1600-talet. Då lånar man in massa ord. Och lärjungaskap och lärjungar, det är just ord därifrån. Det kan man nästan höra i ordet. Lär, kanske lära. Lära sig. Junge, kanske. Pojke, ja. Bra, snyggt. Bra, Josef. Och då blir det ju en lärjungapojke eller lärling. På engelska heter ju lärjunge disciple. Och det betyder ju att vara en elev. Att ha någon som man följer och lär sig. Det är latin. Och det är samma ord som sen blir disciplin. På grekiska, det är språk som Nya testamentet är skrivet på, så heter ordet macetes. Och det ordet, det betyder att lära sig, att underordna sig någon för att lära sig. Att ta instruktioner från någon. Och det här ordet användes i Grekland och på platser där omkring. Så det var inte bara de 12 lärjungarna som var lärjungar. Det fanns flera. I den grekiska kulturen kunde man ha lärjungar. Så de här kända filosoferna, Sokrates och Platon, Aristoteles och många, många andra, de hade lärjungar. Men det är en jätteskillnad på deras lärjungar och Jesus lärjungar. Och det kommer vi se under hela den här serien. Men att samlas och ha människor som följde, som lärde sig något, det hade många olika ledare och lärare. Och det är inte så konstigt egentligen. Så skulle vi nog också göra om vi skulle lära ut något. En grupp eller några stycken. Ja, men det börjar ju med 12 lärjungar. Och sen 70 eller 72, beroende på vilken översättning man har. Och sen står det också om 120. Det här är spännande tal. För de 12 lärjungarna finns ju en direkt koppling till Israels 12 stammar. Och 70 eller 72, det beror på om det är en grekisk eller en hebreisk översättning man har från Gamla testamentet som man sedan byggde på. Det är kopplat till några ord ifrån första Mosebok om länder som man då kände till, områden. Och 120, det är kopplat till Salomo och hur man bar in den här förbundsarken i templet. Det finns koppling som är oerhört intressanta. Men det man också ser är ju att lärjungaskaran ökar. Blir ju fler och fler. Och när man kommer i apostlärningarna så tycks det som att det är jättemånga lärjungar på olika platser. Ja, det är inte bara män som är lärjungar. Fast det finns bara ett enda tillfälle där det står att det är en kvinna som kallas för lärjunge. Och det är i Joppe. Ett samhälle så står det att i Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt gåvor åt de fattiga. Så står det i Apostlagärningarna 8:36. Men det är ju jättemånga kvinnor omkring Jesus. Så det kan till exempel låta så här, som det gör i Lukas 8:1. De 12 följde honom och dessutom några kvinnor. Så de finns där. Men det är naturligt i det här samhället att det inte är lika många kvinnor som följer. För när man följde den strukturen som fanns i samhället, så var det många kvinnor som blev gravida tidiga år, gifte sig, fick familj. Ja, men så har det varit ungefär fram till det här århundradet faktiskt. Då kan man ju fundera, vilka är då lärjungar nu? Är vi lärjungar? Och det här är inte så lätt för alla att tänka kring. Är man en lärjunge? Vem är en lärjunge? Hur ska det kännas om man är lärjunge egentligen? Det man kan se är ju att Jesus talar och uppmuntrar sina lärjungar att gå ut och göra lärjungar. Och döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och då förutsätts ju att det bildas nya lärjungar som sen i sin tur går ut och gör nya lärjungar. Så om man har svårt att tänka att jag är en lärjunge, så måste man ju ändå se det här bibelordet att Jesus ändå kallar de som kommer till tro för lärjungar. Och sen så kan man ju också se att de första kristna ledarna, det var de som skrev ner de olika texterna. Ibland kallas de för kyrkofäder. Och nu talar jag mest till er som har läst teologi. Jag vet att några har läst bibelskola här och några har läst jättemycket teologi. Och då när man nämner olika kyrkofäder så kan de bli lite så här, det känns lite, det är lite härligt och roligt. Så nu nämner jag bara några här då. Bara så ni andra kan bara så här, ni behöver inte lyssna så noga. Så här. Clemens av Alexandria. Ja, han nämner också om lärjungar och säger att ni är lärjungar. Antonius av Antiochia. Ja, också han. Barnabas. Pyrokratus av Smyrna. Justus martyren. Ja, ska jag fortsätta? Ja, det gör jag. Clemens av Rom. Tertullianus och Origenes. Hippolytus. Här kan ni som är på gång och kanske ska få barn ganska snart, eller fundera på det, kan ni ta in namnförslag också här. Vad ska han heta? Han ska heta Hippolytus. Ja, man kan bara fundera på det. Athanatius, Gregorius, Johannes, Chrysostomos. Ja, men de hette ju så. Och alla de här talar om att de personerna som i den tiden, det här är på 100-talet, 200-talet, 300-talet, 400-talet, alla de är lärjungar. Så det är inte så att bara de 12 lärjungarna, även om de hade en viktig roll, var lärjungar. Inte bara de 70 eller 72 eller de 120 första lärjungarna eller apostlärningarnas lärjungar, utan nu i denna tid, år 200, skriver någon av de här, är ni lärjungar. Eller ni som lever i nu, i denna tid, 300 eller 400-talet, är lärjungar. Och vi är också lärjungar. För det handlar ju om vem man följer, eller vill följa. Inte vilken tid det är. I vår kyrka så får vi ibland hälsa nya medlemmar välkomna. Det gjorde vi för 2 veckor sedan och vi ska göra det om några veckor igen. Du är jättevälkommen med i kyrkan om du vill och vill hitta in i en församling. Och när jag hälsar nya medlemmar välkomna så säger jag alltid att nu är du lika mycket medlem som den som har varit med här lång tid. Man blir inte mer medlem för man har varit med många år. Man kanske lär sig mer saker, men man blir inte mer medlem. Och det är väldigt bra för en ung människa att höra det. På samma sätt är det med en lärjunge. Man blir inte mer lärjunge för man lever på 100-talet. Eller 200-talet, 300-talet efter Kristus. Du och jag, även om orden kan kännas lite ovanliga i munnen, vi är lärjungar. Det finns inget annat sätt att vara kristen än att vara en lärjunge. Jag tog med mig en gren hemifrån. Ja, det luktar lite så här grönt. Luktar det. Tror ni att vi tillsammans ska få den här och bära frukt? Om vi hjälps åt. Om vi anstränger oss, tar i. Nej, det kan vi inte. Vi kan inte få den här grenen att bära frukt. Eller blomma. Eller någonting egentligen. Ingenting. Vi kan såklart hänga frukter här. Tejpa fast dem eller binda fast roliga frukter. Bananer, clementiner, stjärnfrukt är min favoritfrukt. Men vi kan inte få dem att växa här. Vad säger Jesus? Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Och när man läser en sån här text så är det några av oss som har lätt att hitta orden, hänga med. Och kanske förstår vi de allra flesta av oss sammanhanget. Men man kan bara titta här. Bli kvar i mig. Så säger Jesus. Bli kvar i mig. Så blir jag kvar i er, säger han. Om ni inte är kvar i mig. Tydligen är det här viktigt. Han upprepar det. Om någon är kvar i mig, fortsätter Jesus. Att vara kvar i Jesus. Och Jesus använder ju bilden av att sitta ihop. Alltså, går det att tänka sig något närmare? Det är otroligt nära. Och Jesus lärjungar lyssnar till Jesus undervisning och hör. Och jag tror att alla som lyssnar förstår, ja, då menar du väldigt, väldigt nära Jesus. Väldigt, väldigt nära. Inte alls avstånd, på något sätt avstånd, utan väldigt, väldigt nära Jesus. För det är ju det som Jesus kallar lärjungarna att vara. De ska vara nära. När Jesus säger följ mig, så menar han ju inte följ mig på avstånd. Så att du ser mig på håll. Nej, de ska följa Jesus nära. Och det ser vi när vi läser i bibeltexterna. Att lärjungarna är väldigt nära. De är nära när Jesus gör under, när han talar med någon. När han får möta någon av de här alla fariseerna som kommer och ställer kluriga frågor. Och det kan till exempel låta så här. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Så står det i Matteus 5 och 1. Och jag tänker att hela bilden av lärjungar som är nära Jesus är tänkt att vara med för att vi ska komma ihåg det i olika tider som vi lever i. Så ska vi ha hela bilden av lärjungarna som håller sig nära Jesus, sitter nära Jesus. Och blir det tydligare än när lärjungen Maria sitter vid Jesus fötter. Medan de var på väg in i byn. Medan de var på väg in, gick han in i en by, står det, förlåt. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Lärjungarna, vare sig de är män eller kvinnor, sätter sig, är nära Jesus. Håller sig nära Jesus. Och jag tror att de här texterna finns i Bibeln. För vi ska kunna ha en riktning för våra tankar, ett mål för oss själva i våra hjärtan. Hur vi ska kunna tänka kring oss och Jesus. Lek nu med tanken att några av lärjungarna inte är nära Jesus. Att de med flit är en bit bort. De kikar på Jesus på håll. Går han ner mot Galileiska sjön, säger den ena till sin kompis. Jag ska kolla. Ja, eller upp på berget. Vi går lite längre fram. Här, stopp. Vad gör Jesus? Nu går Jesus mot en by, en samarisk by, tror jag. Nej, vilken galen bild, eller hur? Skulle vi åka tillbaka i en tidsmaskin till de lärjungarna så skulle vi ropa om vi hamnade där. Spring i kapp! Häng på! Ni kan ju inte hålla avstånd till Jesus. Ni kan ju inte vara där när Jesus är långt borta. Eller hur? Jag skulle ropa så om jag åkte tillbaka i en tidsmaskin. Om jag fick möjligheten. Sen skulle jag ju själv förstås försöka ta mig så nära. Men vad konstig bild. Med lärjungar som är långt borta från Jesus. Varför säger jag det här? Jo, för det är lika konstigt. Om du eller någon av oss är en bit ifrån Jesus. Exakt lika konstigt är det som om de första lärjungarna var en bit ifrån Jesus. Du som har en tro på Jesus eller en längtan, en tanke om att du har en tro, en kristen någonting. Jag är troende, jag går ibland till en kyrka, hur du än säger. Lika konstigt, exakt lika konstigt är det om du har ett avstånd till Jesus. Nära Jesus. Att vara en lärjunge är att vara nära Jesus. Och om det blir på annat sätt, inte vänja sig. I era liv, det händer så många saker. Det snurrar på, livet går på. Någonting händer och allting förändras. Och så kan man märka, det är inte som förut. Jag gjorde det på ett annat sätt förut. Men du, stanna upp och vänj dig inte vid att du är långt ifrån, utan var nära Jesus du. Sök upp det. Ni vet hur det kan vara med saker man vänjer sig vid. Gnisslande dörrar. Är det någon som har en gnisslande dörr hemma? Någon har det. Och hemma hos oss finns det också en gnisslande dörr. Men med lite olja. Och så fort så kan den dörren sluta och gnissla och gå precis så lugnt och fint som det är tänkt. Eller när någonting hänger snett hemma. Ni vet hur märkligt det är när man märker det. Hur länge har den där hängt så? Man vänjer sig. Eller om man har smutsiga fönsterrutor. Det är väl ingen av er som har smutsiga fönsterrutor hemma? Är det? Nej, det tror jag inte. Man vänjer sig, eller hur? Och det gör väl ingenting om man har smutsiga fönsterrutor. Eller om något hänger snett hemma. Eller om det gnisslar över den där dörr du har hemma. Det spelar väl ingen roll. Men vänj dig inte med att vara en lärjunge och vara en bit ifrån Jesus. Och Jesus vill så gärna att du ska komma nära. Ibland beror det på någonting i våra liv. Våra tankar. Det vi har med oss. Och så tänker man, ja men så här har inte andra. De första lärjungarna är inte perfekta. Det är inte därför de är lärjungar. Vid ett tillfälle så är det två lärjungar som talar med Jesus. De har gått igenom en by. Och i den byn så är det tydligen ingen som har lyssnat på Jesus. Och när de går vidare så ställer de frågor till Jesus. Ska vi be Gud i himmelen om att han låter eld gå ner över den här byn? Alltså man kan bara tänka sig när Jesus får höra de orden. Så står det sen att Jesus tillrättavisar dem. Det är inte riktigt så vi gör. Vi förgör inte byar, människor. Det är inte vår metod, kanske han sa. Det är inte så vi gör. Lärjungarna var inte perfekta. Några ville tydligen förgöra kanske 500 människor. Jag tror inte Gud hade gjort det. Men alltså, de var inte perfekta. De knuffade bort barnen. Det är ett av de tillfällen Jesus står att han blir förargad. I den första kyrkan ser man, för vi har ju breven, att de lärjungarna inte har så enkelt med relationer, med sina sexuella förbindelser. Ändå är de lärjungar. Så vem du än är och hur läget än är i ditt liv, sök dig nära Jesus. Det är så som man i en tro, när man upptäcker det, får liksom vända sig mot Jesus. Och han är aldrig så långt borta så inte du kan ta ett steg. Och så kommer du märka att Jesus är där mycket närmare än du trodde. Nu ska jag vara med och be en bön. Och jag ska be för oss alla. Du som är här och kände att något av de här orden var precis till dig. Jag kommer vara med och be för dig. Och du som kände att det var en bra repetition av bibelord och hört många, många gånger. Jag ska be också för dig. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Att vi får höra och ibland också förstå att det är precis till oss som ordet är. Vi tackar dig Gud för att vi får följa dig. Tack för din kärlek och din nåd. Som är så stor. Tack för din vilja att vi ska få hela sanningen. Ett liv där vi får en lättare börda att bära. Tack Gud för att du vill ge frid i vårt hjärta. Tack Gud för att du vill visa att det finns en verklig mening i livet. Jag tackar dig Gud för oss var och en. Och vi ber Gud att vi ska få upptäcka mer av livet med dig. Du ser oss som har vant oss vid avstånd. Gud, nu vill vi i vår bön ta ett steg mot dig och säga: Jesus, du ser mig och ser hur stegen har lett mig åt sidan. Gud, jag vill leva nära dig. Herre, låt din kraft strömma genom mig. Amen.
Tack så jättemycket David för de orden, de uppmuntrande och utmanande.